Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
En grej innan vi börjar. Det här ni ska få höra nu är det andra avsnittet av vår serie Fallet Nora, som ursprungligen gick i vår systerpodd Skuggland. Om du vill lyssna på allt nu direkt kan du bli prenumerant på thirdyearstudio.com eller via Apple Podcaster. Så, slut på meddelandet. Här är avsnitt 2, Fallet Nora. När en yrkesdykare dyker på riktigt djupt vatten så finns det en sak som absolut inte får gå snett. Inget får krångla med navelsträngen. Det är det de kallar den. Den lilla slangen som kopplar ihop dykaren med dykklockan. Egentligen är det inte en slang utan flera ihopvirade kablar. En som ger dig elektricitet till dina ficklampor. En som ger dig möjlighet att kommunicera med ytan. Och så det viktigaste av allt. En som ger dig syre och andas. Navelsträngen är till för dykare som går djupt. Så djupt att solen inte ens når dit. När du skickas ner i dykklockan så ser du hur ljuset försvinner. Det blir mörkare för varje meter. 60 meter. 70 meter. 80. 100. Till slut är det kolsvart. Du ser inte ens dina händer framför dig. Om någonting simmar bakom din rygg så skulle du aldrig se eller höra det. Det enda du hör är dina egna andetag. Och så en sak till. Piff och puff-rösterna. För när man befinner sig på det här djupet så har luften blivit giftig. Trycket har förändrat luftens sammansättning. Så om du andas luft från ytan får du i dig för mycket kväve. På den här nivån måste du blanda din egen luft. Och blandningen består av helium. Och alla vet vad helium gör med rösten. Så det är du och mörkret och dina andetag. Och så dina kollegors piff och puff-röster som du hör i hjälmen. Men det viktigaste av allt är att inget händer med navelsträngen. Det är den som gör att du lever. Och när den slutar fungera så riskerar du att dö. Du kommer känna det direkt. Det börjar med att du får svårt att andas. Ditt blod kommer att pumpa snabbare. Du kommer lysa med ficklampan ner mot regulatorn för att se vad som har hänt. Du börjar flåsa. Du får panik. För du inser att du är på väg att dö. Och det är då den dyker upp. Den lilla djävulen. Den sätter sig på din axel. Så nu är det bara du och den lilla djävulen. Och det oändliga mörkret. Den lilla djävulen är där för att säga en sak till dig.
Ta av dig hjälmen. Gör det bara. Ta ett andetag i vattnet. Och nu har du bara en uppgift. Att stå emot. Att inte lyssna på den lilla djävulen på axeln. Att vara starkare än så. För om du tar av dig hjälmen, då kommer du att dö. Så istället måste du söka dig tillbaka till dykarklockan. Det finns de som är starka, som klarar att stå emot. Och sen finns det de som lyssnar på den lilla djävulen. Ja. Det enda skälet till att jag vet allt det här, det är för att jag nyligen kom i kontakt med en yrkesdykare. Han hade en historia att berätta. En historia om när han åkte till Tunisien för att rädda ett kidnappat barn.
Third Air Studio presenterar Dockland, fallet Nora. En berättelse i tre delar. Du lyssnar på det andra avsnittet. På djupt vatten.
Det är ju bara traumatiskt. Alltså så jävla traumatiskt. Och det här var ju också bara början på alltihop.
Lene Stockedals 4-åriga dotter Nora kommer inte komma hem. Hon är kvar i Tunisien. Hennes pappa, Lenes ex, har tagit dit henne över sommaren och tänker nu inte låta henne resa tillbaka. Nora ska bli muslim. För det kan vara skadligt för henne att växa upp i Norge, säger pappan. Där man har sex för äktenskapet och där man dricker alkohol. Lena är ute på promenad när hon får samtalet från pappan. Hon springer hem direkt för att ringa upp honom igen.
Ja, alltså jag minns inte helt vad jag sa. Jag svor mycket. Alltså han var ju bara den största djävulen på den här jorden för mig. Och så kom Vladimir hem samtidigt som jag pratade med honom i telefon. Och han fattade ju nästan direkt vad som hade hänt. Och han bröt ju ihop också. Han fick nog en chock av att se mig så förtvivlad. Men så förstod jag ju ganska fort att det inte var någon idé att skrika och käfta emot egentligen. Så vill jag på.
Vladimir, Lenas nuvarande man.
Alltså, det var ju så traumatiskt. Det är det mest traumatiska jag har någon gång upplevt i mitt liv. Och jag kommer från Serbien för att ta kriget för jag kommer till Norge. Som då, detta här är absolut det mest traumatiska som jag har upplevt i livet mitt. Från mitt ståsted, det jag följer mig traumatiserat. Så jag kan inte tänka vad hon må ha gått igenom.
Det här, precis det som har hänt Lena nu, det händer oftare än vad man kan tro. Att en förälder tar med sig ett barn utomlands för att sen inte komma hem igen. Det händer så pass ofta att det har satts upp internationella lagar och regler för just de här ärendena ska skötas.
Jag heter Erika Nejlik.
Det här är Erika Nejlik. Hon har en lång titel.
Jag är chef för den civilrättsliga gruppen på UD:s enhet för konsulära och civilrättsliga ärenden.
Man kan säga att Erika och hennes kollegor på utrikesdepartementet tar hand om saker som gäller svenska medborgare utanför Sverige. Eller så här, all skit som kan hända när svenskar reser utomlands.
Helt enkelt låter det som att det här konsulära enheten tar hand om liksom massa olika huvudvärkar på olika sätt.
Ja, det kan man säga, men det är...
Alltså allt ifrån liksom bort, folk har supit bort sina pass i Hongkong till liksom du vet, ja, barn har tagits från landet.
Absolut. Nej, men det är vi, ja, svenskar som, lite slarvigt då kan man säga, svenskar som råkade problem utomlands.
När ett barn tas från Sverige olovligen hamnar det på Erikas bord. Nu gäller det ju i vårt fall en norsk medborgare, Nora. Men i Sverige och Norge hanterar man de här ärendena på samma sätt. Och det är lite komplicerat. Så vi ska ta det från början.
Ett typiskt fall kan vara så att man bor här i Sverige, mamma, pappa, barn. Och så är man separerade och sen ska ena föräldern åka på sommarsemester med barnet och hälsa på mormor, morfar eller farmor, farfar i den förälderns kanske ursprungsland. Och sen då säger man, ja, men okej, då får du komma tillbaka om 2 veckor då. Och sen kommer den här föräldern inte tillbaka med barnet och säger att nej, vi ska stanna här. Vi kommer inte komma tillbaka. Det är ett typexempel kan man säga.
Det vill säga precis det som har hänt i Lenes fall. I Sverige händer det här varje år. Flera gånger. De senaste 10 åren har det varit ungefär 80-90 sådana här fall per år. 80-90 barn. Det gäller både barn som tas ut från Sverige, men också barn som tas in till Sverige från andra länder. Det är ett så pass stort problem i världen att det finns en egen internationell konvention som reglerar hur sådana här ärenden ska hanteras. Den heter Haagkonventionen om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn. Jag vet, det är ett långt namn. De flesta kallar den bara kort för Haagkonventionen.
Alltså syftet med Haagkonventionen är att motverka bland annat att barn ska föras bort. Och när den väl gör, när de ändå gör det, så är syftet med konventionen att barnen ska kunna komma tillbaka.
Förenklat kan man säga så här. Att när det här händer, när en förälder tar ett barn utomlands, så kan 2 processer sättas igång. Dels kan det bli ett polisiärt ärende i Sverige. För det kan också vara brottsligt att ta ett barn utomlands utan tillåtelse. Den biten, den polisiära biten, den rubriceras som egenmäktighet med barn. Eller i många fall också grov egenmäktighet med barn. Det är det ena. Det andra är att det blir en fråga för utrikesdepartementet. Ett så kallat Haagkonventionsärende.
Målet är att om det här var ett olovligt bortförande, då är målet att barnet ska tillbaka till Sverige.
Alla länder som har skrivit på Haagkonventionen måste följa samma regler. Och det går till så här. Det landet som barnet har tagits till måste först avgöra om barnet har tagits från sitt hemland olovligen.
Då prövas det här i domstol i det andra landet. Så då är det domstolen där som ska titta på, var det här ett olovligt bortförande det som har skett? Och då ska den se, var det olovligt utifrån lagstiftningen i det land där barnet bodde?
Om domstolen kommer fram till att det faktiskt var ett olovligt bortförande, då ska barnet tas tillbaka till sitt hemvist land. Och det här är viktigt, för det handlar inte om vilket land som barnet är medborgare i, utan det handlar om vilket land barnet har sin hemvist i. Det kan låta som en detalj i sammanhanget, men det är en viktig fråga. För hur definierar man vad hemvist är för något? Domstolen får då kolla på vart barnet har sitt sammanhang. Var det går på dagis. Typ vart deras kompisar finns. Om de går på aktiviteter på veckodagarna. Sådana saker. Erika på UD kan inte kommentera enskilda fall. Så hon tar ett hypotetiskt exempel. Ett par där en förälder är från Frankrike och en annan från Sverige. Den franska föräldern tar med sig barnet till Frankrike och den svenska föräldern tar upp frågan med UD. Då ska alltså den franska domstolen titta på svenska lagar och avgöra om det här var ett olovligt bortförande. Och om de kommer fram till att det var det, så ska barnet återvända till Sverige, hemvistlandet.
Och sen kanske den här franska föräldern då, den kanske menar att den är mycket bättre lämpad och det är barnets bästa och man vill söka ensamvårdnad. Och då ska man göra det i Sverige. Och det är möjligt att den personen får rätt. Och då kan den flytta med barnet till Frankrike. Men det måste ha klart det där först.
Det här är Haagkonventionen. Det är så här det ska gå till. Men i vår berättelse här om Lena och Nora, så finns det ett problem.
Men vad gör man då ifall sitt barn har tagits olovligt till ett land som inte har skrivit under den här konventionen?
Tunisien har vid tillfället inte skrivit under Haagkonventionen.
Ja, då är det betydligt svårare. finns inget gemensamt regelverk som vi och det andra landet kan arbeta utefter. Utan då är det lagstiftningen i det andra landet som gäller.
Tillbaka till Lena. När hon får det samtalet vet hon knappt vad Haagkonventionen är för något. Hon kommer behöva lära sig att Haagkonventionen överhuvudtaget finns. Och sen kommer hon behöva lära sig att Haagkonventionen är helt värdelös i hennes fall, eftersom att Tunisien står utanför den.
Jag och Vladimir kom ju fram till att vi måste först andas. Och sen ringde jag till min mamma och pappa. Och det var svårt. Alltså, jag visste att jag skulle behöva ge dem samma chockerande känsla som jag själv satt med. Så det var tungt. Och min pappa, som känner massa folk, fick ganska direkt kontakt med en advokat. Och så började vi egentligen jobba samma kväll. Ja.
Lena och hennes föräldrar och Vladimir bestämmer sig snabbt för att åka till Tunisien. För att försöka prata med pappan. Försöka lösa situationen. När de åker ner dit första gången är det ingen som vet om det. Men det ska komma att bli många, långa resor till Tunisien från och med nu. Lena och hennes familj går till tunisiska myndigheter för att försöka få en lösning på konflikten. Hon berättar för dem vad som har hänt, hur det har gått till. Att hon är Noras mamma och att pappan har flyttat till Tunisien med Nora utan Lenas tillåtelse.
Men det var ju det vi bråkade om där nere. Och då valde rätten att låta Nora bo hos honom eftersom att jag bara bodde på ett hotell. Och det är inte ett ställe som ett barn kan bo på. Så länge bestämde de att hon skulle bo hos honom.
Lena vill inte lämna Tunisien utan Nora. Och processen att få henne tillbaka tar tid. Under tiden har de tunisiska myndigheterna bestämt att Lena ska få träffa Nora i Tunisien. Men bara en gång i veckan, säger de. I några timmar på söndagarna. Det har gått så fort. För en liten tid sedan gick Nora på ett norskt dagis. Lekte i norska lekparker på helgerna. I en norsk kontext. Med norska morföräldrar som kom över på middag och lekte. Nu är hon i Tunisien. Och lever ett helt annat liv. Lene, som har haft all tid i världen med Nora, får nu se henne ett par enstaka timmar. En gång i veckan.
Det blev bara svårare och svårare för varje gång jag var där. För hon tappade mer och mer av det norska språket. Och pappan pratade ju aldrig norska med henne, det var ju bara arabiska.
När Lena är och besöker Nora är pappan nästan alltid där. Han kontrollerar vad som händer. Och om han inte är där så ser han till att någon annan i hans familj är det. Nora är 4 år. Men även en 4-åring förstår när något inte står rätt till. Det börjar dyka upp frågor i hennes huvud.
Så länge hon bara är 4 år så är det ju begränsat hur mycket jag egentligen kan säga till henne och förklara. Och varför jag inte är där för henne. Och vad det är som egentligen händer.
Lena får tillåtelse att träffa Nora mellan 10 och 5 på söndagar.
Hon var ju så himla smart och intelligent på det sättet. Att hon alltid visste hur hon skulle bete sig. Hur hon skulle bete sig när pappan var i rummet kontra när han inte var där. Så hon höll lite avstånd i början när jag var där och satt mest med pappan. Men sen när han gick iväg en stund till kaféet så slappnade hon av och närmade sig mig mer. För då var inte han där och kontrollerade situationen. Så hon förstod ju snabbt att det var han som bestämde. Att det är han som har kontrollen, och för att det ska bli minsta möjliga drama liksom, så måste hon sitta och vara en snäll tjej typ.
När klockan slår 5 måste Lena gå därifrån och åka tillbaka.
Nej, det var lika jävligt varje söndag, om jag får säga så. För att det gjorde så ont att se henne. Och det var så svårt att se henne stå i mitten av allt det här.
Enligt Haagkonventionen har länder en skyldighet att lösa situationer som den här genom att låta barnet återvända till det landet där de togs ifrån. Men eftersom Tunisien vid den här tiden inte har skrivit under konventionen blir det istället en annan typ av rättsprocess. En process som verkar dra ut på tiden.
Nora frågar sin mamma när hon ska få komma hem till Norge igen.
Men det värsta var ju när, eller okej, inte det värsta, men det var tungt när hon förstod att hon inte skulle få komma tillbaka till Norge igen. Och jag var ju liksom tvungen att säga till henne att nej, men det ordnar sig. Men jag visste ju att det kommer inte göra det. Och hon blev ju helt hysterisk. Hon bara skrek och liksom ylade. Det här var ju när hon fortfarande kunde prata norska. Att hon ville packa sin fjärilsväska. Hon hade en väska med en fjäril på och ville packa den. Och resa hem till Norge nu. Jag vill åka hem till Norge med mamma nu.
Lena hyr en lägenhet nära pappans familjs hus. Varje söndag åker hon till Nora. Och resten av veckan är en enda lång väntan på att få åka tillbaka.
Jag satt uppe sent på natten, för då var det som att jag fick känslan av att det bara var jag som var där. I min egna bubbla liksom. Och sen sov jag så länge jag kunde på dagen för att liksom hoppa över dagen. Jag ville liksom inte förhålla mig till verkligheten utanför lägenheten. Och sen väldigt mycket tv-serier.
Vladimir, Lenas man, är kvar hemma i Oslo. De pratar i telefon varje dag. De tittar på samma tv-serier på kvällarna. Har ett Skype-fönster uppe på datorn samtidigt.
Och så på serier varje kväll, samman på Skype och trycker play 1, 3, 2, 1 och så play samtidigt. Så att vi ser samma serie, samma minut, samma sekund och kommenterar det underveis.
Så ser veckorna ut. Lena är själv hemma i lägenheten. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag. Sen får hon träffa Nora. Och så börjar det om. Varje söndag är det som att Nora tappar mer och mer av sin norska. Det är som att det försvinner. För 6 dagar i veckan pratar hon arabiska. Och några timmar på söndagen får hon prata norska.
Alltså att efter ett tag pratade Nora bara arabiska.
När Lena är där händer det ibland att de får vara själva en stund. Då ligger de nära varandra. De leker. Men det verkar som att även Nora förstår att allt inte är som det ska. Och Lena ser att hela situationen också smärtar henne. Lena minns en särskild gång då hon och Nora lekte under ett täcke.
Jag kommer ihåg att vi låg under det där täcket. Och det kröp i mig hela tiden. Och så kom pappan hem. Och hela hon började ju bara skrika och kasta täcket överallt. För att hon var så rädd för att han skulle se att hon var så nära mig. Så det gjorde ju väldigt ont. Så att när tiden sen gick så slutade jag åka på besök på söndagarna. Sista året så höll jag mig borta. Egentligen av kärlek för henne, för att hon skulle kunna sluta känna av det här traumat så mycket. Den splittringen. Och så visste jag att jag kommer inte få henne tillbaka till Norge, så förr eller senare så kommer jag ju behöva bryta kontakten med henne.
Lena börjar inse att hon inte kommer kunna lösa det här själv. Hon behöver göra något annat. Få hjälp. Och det är någonstans här som Lena tar ett drastiskt beslut.
Hallå? Är det här? Tja, var det Daniel?
Tjena.
Kommer ni ihåg dykan? Navelsträngen? Ja, det är nu han kommer in.
Love. Ja, Love. Vad bra. Det är min kollega med mig här, Anne.
Ja, hitta i alla fall.
Vi är utanför Sala i Sverige, i Västmanland.
Vi är här för att träffa Daniel Backe.
Ja, tjena.
Du är också lite norsk klingande efternamn.
Ja, precis.
Du är norsk.
Ja, farsan kommer från Norge, vet du.
Ja, samma här. Jag är norsk.
Daniel bor i ett rött trähus några mil från Salen. När jag och min kollega Anne körde in här sa vi att det såg ut som en filmkuliss från någon Astrid Lindgren-film. Nu vet, en liten grusväg som slingrar sig fram mellan gamla röda hus med vita knutar. Det är fint här. Daniel Backe är en viktig del av berättelsen om Lene, Nora och pappan. En avgörande del. Efter allt det där som hände nere i Tunisien. Men vi ska komma dit sen. För först, en sak ska man förstå med Daniel. Hans CV skiljer sig en del från en vanlig svensson. Daniel har haft en hel del extrema jobb. Det började redan på 90-talet när Daniel flyttade till Kalifornien och utbildade sig till yrkesdykare.
Santa Barbara Marine Diving Technology heter det väl. Och ju mer jag upptäckte, ju mer intresse fann jag också. För jag fann ju också en väldig drivkraft mot havet och sjön och vatten och allt det här. Det var väldigt, väldigt rogivande. När jag dök så fick jag väldigt låg puls.
Daniel började efter sin examen jobba som mättnadsdykare. Det är en särskilt riskfylld typ av dykning på väldigt, väldigt djupt vatten. Man kan säga, mättnadsdykare är liksom hardcore. Innan dyken bor de i en tryckkammare som gör att deras kroppar klarar av längd.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC. Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Tid nere på djupet. Det vill säga, det är inget för amatörer.
Ja, det finns ju de som är i branschen som har varit ner på 200 meter, 300 meter kanske. Liksom så här. Men jag var väl nere på 105, tror jag. Sånt där, så. Jag har jobbat väldigt mycket för ett brittiskt företag som pysslar just med undervattensvetsning. Då.
Alltså jag tror inte att jag kan tänka mig någonting som jag är mer rädd för än att åka ner under ytan till en stor oljepipeline och sen så spruta eld på den.
Mm. Det är lite udda, va? Hur? Ja.
Daniel sitter i soffan i hans vardagsrum. Han är välbyggd, muskulös, tatuerad. Men han har en vänlig blick. Jag skulle säga att han personifierar Astrid Lindgren-citatet: är man väldigt stark måste man vara väldigt snäll. Han har rest runt hela världen som dykare. Och när man börjar prata med honom om den där tiden så liksom bubblar han upp. Det är som att anekdoterna bara ploppar upp i huvudet på honom. En efter en.
Jag gjorde ett jobb, det var utanför Thailand, Thai-gulfen där. Och det var en supertanker som hade en spricka i en av oljetankarna som vi skulle svetsa. Och det fick vi göra från insidan. Så först fick de pumpa ut all olja och sen fick de pumpa in vatten i tanken. Och så fick vi dyka in i den tanken och svetsa. Men ja, vi visste inte hur vi skulle liksom lösa det. För det är som sagt inte så jävla bra att svetsa mot olja, om man säger så.
Varför, vad hände då?
Då kan du ju säga puff. Ja.
Just det, och då är det slut.
Ja.
Daniel har dykt med en sån där navelsträng. En sån som förser dig med syre när du är nere på riktigt djupt vatten. Och han har också varit med om att navelsträngen börjar krångla. Ni vet, när den där lilla djävulen dyker upp.
Då får du ju den här en kvävande känsla. Får du ju liksom. Alltså det är som en panikkänsla då, som börjar bubbla upp i det. Så att fan, jag får inte luft. Och då är det så här, då blir det instinktivt att du vill slita av dig hjälmen. Och då får du som en liten djävul som sitter på axeln och säger att fan, ta av dig hjälmen. Men det är en jävligt dålig idé om det är liksom på 80-90 meter.
Arbetet kräver en enorm mental styrka. Och det här är något som Daniel kommer att kunna dra nytta av senare i den här berättelsen. Efter bara några år lämnar Daniel dykarvärlden och påbörjar en annan karriärsbana. Något om möjligt ännu extremare.
Ja, det blev att man tröttnar väl på alla jävla bus ute på sjön.
Daniel börjar jobba inom säkerhetsbranschen. Men med en twist. Han börjar jobba som säkerhetsvakt ombord på stora lastfartyg. Idén fick han när han var och jobbade i Jemen.
Där hade vi problem med pirater, hade vi.
Pirater? Ja, de finns på riktigt.
De kom och jävlades med oss och de snodde en sån jävla tugboats, gjorde de.
Fast de kanske inte ser ut så som du tänker. Det finns bland annat utanför Somalias kust. Piraterna attackerar lastfartyg som går ut på internationellt vatten. Det händer att de kör upp jämsides i en supersnabb liten båt. Och så tar de sig ombord på fartyget och kidnappar besättningen och kräver en lösensumma. Så därför har stora rederier börjat ta med säkerhetsvakter just när de åker utanför Somalias kust. Säkerhetsvakter som Daniel.
Ofta så upptäcker man ju dem på radarn först. Gör vi dem. Så att om vi får en radarsignal på att någonting finns i närheten. Och då går vi ju fram med binos och kikar. Med kikar alltså, och ser, kan vi identifiera liksom. Och så ser vi att det är liksom en snabbgående farkost, liksom en eller två, kanske till och med tre för vissa. Men kommer full karuna emot oss och det är helt öppet hav, då är det ju varning. Alltså.
Vad betyder det? Då ringer ni någon klocka? Eller?
Ja, då slår vi larm. Gör vi. Ja, och då går ju besättningen in i citadellet som vi har byggt upp tidigare. Då. Det är så här safe room. Men vi står ju kvar och liksom identifierar fortfarande liksom och försöker få en bekräftelse på att det är ett hot. Då.
Det finns en färdig rutin för hur man ska göra. Först förvarna besättningen och sen skjuta varningsskott för att ge piraterna en chans att ge upp.
Och sen, men de har sagt, de får inte komma i närheten och får absolut inte komma ombord. Det får de ju inte göra liksom. Blir det verknars eld, ja, då avbryts ju attacken också. Oavsett. Jag vet ju att säger ryssarna, de hade ju ett rykte om att liksom hoppa över varningsskottet och gå direkt på verknars eld, så att ryska båtar klarar sig generellt mycket bättre där ute.
Nu undrar ni kanske vad allt det här har att göra med Nora, med Lenes kamp i Tunisien för att få hem sitt barn. Och det gör det, för runt 2012 får Daniel Backe ett jobberbjudande. Han bor då på Filippinerna.
Jo, men det var väl det att jag hade väl kommit av ett jobb och var hemma i Manila. Jag hade inte varit hemma länge alls. Alltså. Och Pelle ringde mig.
Pelle är Daniels gamla kompis. De har känt varandra i flera år. Och nu behöver Pelle hjälp med en grej. Ett jobb som kräver någon som har lite skinn på näsan. Någon som Daniel.
Nej, men det var just det där att det var ett norskt barn som hade blivit bortfört från Norge. Och mamman hade anlitat dem att lokalisera barnet.
Daniel och Pelle ska åka till Tunisien för att hjälpa Lene.
I'm David Yaffe Bellany and I'm a reporter for the New York Times.
Det här är David Yaffe Bellany. Han har som reporter på New York Times rapporterat en hel del om den här typen av konflikter mellan föräldrar. Han har bland annat skrivit en lång artikelserie om en konflikt mellan en nyzeeländsk man och en thailändsk kvinna som hamnade i en liknande situation som Lena. Den thailändska kvinnan tog med sig deras gemensamma barn till Thailand. Och när han började researcha ämnet slogs han av en insikt. Den klassiska bilden av hur en barnkidnappning går till är skev.
That the sort of stereotypical kidnapping that you might see in the movies where somebody offers a kid a piece of candy on the street to lure them into a dark van, that's not actually how it happens most of the time in real life. The vast majority of these abductions happen within families.
Jag undrar hur det är mer, men jag tycker det finns något obehagligt över den insikten. Att den person som är mest sannolik att kidnappa ett barn inte är en främling på gatan, utan att det är mer troligt att den personen i själva verket är barnets egna förälder.
you know, one spouse takes the child and flies to another country. That's the basic setup for all of these cases, pretty much.
David Jaffe Bellany har ägnat mycket tid åt den här typen av frågor. Och han har sett allt. Både ärenden mellan länder som har skrivit under Haagkonventionen. Och också ärenden där någon av länderna inte har gjort det. Ungefär 100 länder i världen har skrivit på konventionen. Och resten står utanför. Och även de länder som har skrivit på den följer den inte alltid heller, så som de borde.
And so you end up with these cases in which parents are just stuck in limbo and their kid's been taken to another country. They're trying to do things the quote unquote right way, going through the Hague process, petitioning their own government, getting their own government to talk to the foreign government, and nothing's happened. And meanwhile, you know, they have no contact with their child. This usually happens with young children. And so, you know, they're worried that a child who left home at 3 and is about to turn 4.5, you know, might not remember them if or when they get back.
Han beskriver ett sorts limbo här. Ett limbo där man som förälder inte kan göra något. Och dessutom, vem har egentligen rätt, rent juridiskt, om det handlar om ett land som Tunisien? Ett land som inte har skrivit på Haagkonventionen. David på New York Times har pratat med många föräldrar som befinner sig just i det där limbot.
And I spoke with parents who basically said that every hour of every day they would be wondering what their kid was doing. You know, they might walk by the park where they used to play with their kid and, you know, think about that. You know, I spoke with one parent who would just sometimes look at his lost daughter's old school uniform that she never got to wear because she never actually went to the school that she was supposed to go to before she left. You know, that's the type of kind of emotional, you know, suffering that like a lot of these parents go through when they're separated from their kid. You know, the level of desperation is really high, which results in these kinds of situations where parents are so desperate that they hire somebody to retrieve the kid through extra legal means.
Extra legal means. Det är ett spännande ord. Men om det finns någon bra svensk översättning på det. Extra legal means, alltså inte olagliga metoder, men inte heller direkt lagliga. Det han pratar om är den industri som har uppstått just på grund av det här limbot. Företag som arbetar med att hjälpa föräldrar som hamnat där. Företag som ägnar sig åt det som kallas för child retrieval services.
They're basically saying to the parents, we're professionals, we know what we're doing, you know, maybe we work with people who are ex-military or ex-cops, and we can pull this off and get you your kid back. I mean, that's the basic pitch.
Det finns ett tiotal kända sådana här företag. Och det är här det börjar bli komplicerat. För vad är det egentligen de här företagen erbjuder?
The word that the industry loves to use is recovery. This is child recovery.
Child recovery. Barnåterhämtning. När man tittar på de här företagen är det som att kliva in i en helt annan begreppsvärld. Barn som har kidnappats av en förälder återhämtas av en annan. Samma barn kan kidnappas, räddas och återhämtas beroende på vem det är som gör det.
But certainly the industry's chosen nomenclature is child recovery, and that gets back to the kind of self-righteousness, the idea that they are operating on the side of good.
Att köpa de här tjänsterna är förenat med risker.
Well, first and foremost, there's a huge financial risk. I spoke with a woman in England who, as I recall, basically had to sell her house to finance this and then kind of moved into government housing after she returned with her kids. I mean, was it worth it? She would say yes, because she got her kids back. But that's a huge financial risk to take with no actual guarantee of success.
Det är svårt att säga vad den här typen av tjänster kostar. Det beror såklart på omständigheterna. Men ju mer komplext fallet är, desto dyrare. Vi pratar i vissa fall om hundratusentals kronor.
Then there's kind of a basic safety risk as well. If the parent's the one who's snatching the kid off the street in the foreign country, what happens if the police show up? What happens if a family member of the other parent pulls out a weapon or something? You're putting yourself in harm's way. And then, you know, perhaps most importantly, there's the risk to the child, both in terms of what might happen during a kind of physical, literal tug of war over the kid, And also the kind of lasting emotional scars of being abducted and then being re-abducted.
Även om företagen som erbjuder tjänsterna har en tydlig bild av vad skillnaden mellan återhämtning och kidnappning är, så är det inte säkert att det lokala rättssystemet delar just den bilden.
And these really are desperate measures. You know, this isn't a safe process. It's an incredibly risky process. It puts the kid in harm's way. It puts the parent in harm's way. It's a bad idea on a lot of levels.
Ja, jag tror att jag hittade dem först på nätet. Eller alltså, man har ju hört att det finns såna här grupper, att de existerar.
Gruppen som Lena har hittat heter ABP World Group. På deras hemsida kan man läsa att de är The World Leading Child Recovery Specialists. Det är det kallas, Child Recovery. Enligt hemsidan har gruppen kontor i Norge, USA, Cypern, Sverige, Schweiz och Förenade Arabemiraten. De skriver att vi vet att parental child abductions kan vara svåra att lösa, men genom att använda professionella operatörer så kan vi hitta en lösning.
Och jag vet att norska myndigheter har ju varit ute och sagt att men det här är inget vi rekommenderar, det här är inte det rätta sättet att göra det på och så vidare. Men vad ska man göra då? När myndigheterna inte har något bra sätt att hantera de här situationerna på.
Så Lena ringer upp dem.
Och så kommer jag ihåg att jag ringde till dem när jag var i Tunisien och förklarade situationen ganska kort. Och han bad oss att komma hem till Norge för att träffas. För vi var ju tvungna att ta det från Norge.
ABP World Group leds av en norsk man. När Lena kontaktar honom anlitar han i sin tur Pelle. En svensk man som har erfarenhet av den här typen av uppdrag.
Men för Pelle hade ju hämtat ut en norsk flicka bara några månader innan. Så han kunde ju liksom Tunisien.
Pelle i sin tur anlitar sen Daniel Backe, den för detta yrkesdykaren, för att hjälpa honom. De är gamla vänner.
Pelle hade ju jobbat ihop med Daniel på något fartyg typ. Och vad var det de gjorde? Alltså de typ vaktade skepp från pirater och sånt där, va?
Lena upplever att processen i Tunisien tar för lång tid och att den dessutom inte ser ut att leda till något bra. Det är svårt för henne, som ensam kvinna i ett främmande land, att vinna i det rättssystemet. Det är därför hon ringer till ABP World Group. Hon ska ta tillbaka Nora till Norge och Pelle och Daniel ska formellt agera livvakter under tiden. Och det är nu arbetet börjar med att ta fram en plan.
Mm. Ja, men det var ju huvudsakligen att få med Nora på en båt över till Italien. Och det var ju det vi såg som det säkraste sättet att göra det på. Ja, det var också att prata om en helikopter först, men det skulle dra till sig för mycket uppmärksamhet, så att vi valde en båt.
Myndigheterna i Tunisien har bestämt att Lena får träffa Nora mellan 10 och 5 på söndagarna. Så det är det tidsfönstret hon har att jobba med. Det är då hon har möjlighet att ta Nora därifrån. Men det finns ett problem. Ofta är pappan där och kontrollerar deras besök. Eller så är andra i hans familj där.
Jag tänker på att du får nästan inte träffa henne själv. Hur skulle du få med henne på den här båten?
Jo, men han brukar ju med jämna mellanrum gå till kaféet. Och det vet ju jag från förut. Och sen såg vi det när vi var där. Att han kan vara borta i flera timmar åt gången. Så planen var ju att när han var ute så skulle jag ta kontakt med Pelle och Daniel som var redo i närheten. Och så var det upp till mig att avleda de andra huset så att jag egentligen bara skulle kunna gå ut med Nora i lugn och ro genom dörren. Och där skulle de vänta i en bil.
Jag hade ju som sagt att vi ska bara vara där någon vecka kanske, typ max 2 veckor och sådär.
Daniel Backe igen.
Så det var ju inga risker så, för vi är ju vana att jobba i andra länder. Och vi följer alltid deras lagar, om man säger så. Vår målsättning är ju aldrig att bryta mot någon lag, och det gjorde vi ju inte här heller.
Daniel och Pelle möts upp i Europa innan uppdraget ska börja.
Vi ville inte mötas upp i Tunisien, vi ville mötas upp i Europa liksom. Och då var Italien det mest naturliga, för det är liksom bara, det är en stenkast över liksom. Och nej, så vi tog färjan över liksom, och men det är som vanligt, man går igenom tullen och allt det där liksom, och inga konstigheter.
Framme i Tunisien börjar de arbeta direkt. Deras första jobb blir att försöka lära sig så mycket som möjligt om pappans vardagsrutiner.
Nej, man försöker hitta ett mönster, jag tänker. Kan vi se dem? Är han ute och går med ungen? Liksom, och så här, har vi fått sett att hon lever? Är hon ens i staden? Liksom? Vi vet ju inte, vi vet ju ingenting. Liksom. Så man måste börja liksom, på gräsnivå. Och, liksom, och se, vad är vi? Var står vi någonstans? Liksom?
Daniel och Pelle börjar samla information.
Så vi hade väl ingen riktig adress, utan vi hade bara ett hum. Också om ett område, en kvarter, helt enkelt. Så vi började med det. Mm. Ja, och så går runt lite där och kikar och tittar och ser om vi kan plocka upp den. Man sätter sig på ett café och tar en java liksom. Och vi hade ju liksom bilder från Interpol på honom då, hade vi. Så målsättningen för oss, det var ju att skydda henne, om man säger så. Våran plan var ju aldrig liksom att ha någon fysisk kontakt med barnet, utan vi var ju där för hennes skull då. Men skulle hon ta initiativet att ta sitt barn och vilja gå därifrån, så tänker ju inte vi stoppa henne.
Så att du skulle stöta på dem på gatan liksom, och hon skulle ta ungen och då han skulle bli skitarg liksom.
Ja.
Vad ska man göra då?
Nej, då får man kliva emellan bara.
Men det var något sånt ni såg framför er liksom,
eller? Ja, och i det scenario du målar upp nu, så då får man ju göra det.
Men det känns som ett ganska troligt scenario.
Ja. Ja, så skulle det hända liksom så här, då får man ju kliva emellan bara.
Ja.
Ja. Det är bättre att han slår mig än henne liksom.
Det är nu 2012. Och nu börjar det dessutom bli bråttom. Lena har varit i Tunisien i en längre tid och Nora börjar tappa mer och mer av sitt modersmål. Hon pratar nästan bara arabiska nu. Men det är något annat som stressar på. För samtidigt som allt det här händer har Lena fått ett nytt besked. Lena är gravid igen. Hon och hennes man i Norge, Vladimir, väntar ett nytt barn.
Hon var ju gravid då också, så att hon var ju inte så himla ja, hon var inte så himla liksom, det var inte så idealiskt för henne liksom att hålla på med sånt här nu liksom.
Vad fick du för intryck av henne?
Hon var ju lite skärrad, det var ju absolut alltså, men det förstår jag, för hennes barn har blivit kidnappad.
Lenes mage växer för varje dag, så uppdraget måste slutföras innan graviditeten går för långt.
Det är en ensam gravid kvinna som håller på att leta efter sin unge liksom. Så,
okay.
Ja visst, alltså, så att hon behövde ha någon som backar upp henne. Och någon som är nere på, för hon är också en ensam kvinna, hon kan inte gå runt hur som helst.
Det är turbulent i Tunisien vid den här tiden. Det har precis varit revolution i landet och det är oroligt i vissa områden. Daniel och Lena sticker dessutom ut som västerlänningar. När de går på gatorna vänder sig folk om.
Nej, utan det är också så här, i sådana här ställen då får du ju vara väldigt försiktig med att du går ut också. Så att går du in i fel kvarter, då kommer du inte ut därifrån. Och sen ska du ta en pilsner, då får du göra det på hotellet liksom.
Nora finns i en liten fiskeby utanför Tunis. Och det är där de ska hämta henne. Fördelen är att det är nära till havet, så det kommer att gå relativt lätt att få henne ombord en båt. Men nackdelen är att det nästan inte finns några andra turister där. När de är där väcker de uppmärksamhet. Det blir söndag och Lena ska som vanligt åka för att träffa Nora. Men den här gången, när hon kommer dit, är det något som är märkligt med huset.
Ja, men det som händer är att den där söndagen när jag ska besöka Nora så kommer jag till ett tomt hus. Och jag förstår ingenting.
När hon knackar på dörren är det ingen som öppnar. Samtidigt, lite längre bort, sitter Daniel Backe på hotellet.
Ja, jag gick och började tvaga mig för att gå och lägga mig. Och Pelle, han chattade väl lite med tjejen sin på datorn. Och sen bara hörde jag att det rasslade till i hallen. Och då sa jag, vem fan är det?
Lena står utanför det tomma huset och försöker få tag i pappan.
Jag försökte ringa till pappan, men han hade stängt av telefonen. Och sen gick jag till grannhuset för att fråga dem om de visste vad han var.
Det är hösten 2012. Och det är då det händer. Det som varken Lena eller Daniel hade kunnat förutse.
Och sen tar det inte så lång tid innan det kommer en polisbil.
Och då bara rusar du in typ 10 snutar liksom och drar upp mig mot väggen där liksom.
Jag hade inget annat val än att sätta mig i den där polisbilen med tonade rutor och bara känslan av att något riktigt förjävligt håller på att hända.
Då börjar jag ju fatta, ja, det här går ju inget bra. Det här går inte till vår favör.
Lena blir körd till polisstationen. Och där ser hon Daniel och Pelle. Det är ingen av dem som förstår vad som har hänt. Men så får Lena en fråga från en polis.
Ja, hon den ena där frågade ju liksom, är du gravid? Och då frågade jag ju direkt, ja, hur vet du det? Och då sa hon ju typ, jo men alla och sådär. Och så log hon lite. Och då förstod jag ju att ja, de har haft avlyssning på oss.
Två svenska män ska ha gripits i Tunisien misstänkta för kidnappningsförsök. De båda männen ska ha rest till landet för att frita ett barn som förts bort från sin mamma av pappan. Och att en av dem gripits.
Det här var alltså det andra avsnittet av Fallet Nora. En serie i 3 delar som ursprungligen gick i vår systerpodd Skuggland. Alla som prenumererar på Third Ear Studio, antingen via Apple Podcaster eller thirdearstudio.com, får tillgång till alla våra poddar. I Skuggland finns det redan nu massor av andra poddar ute. Så kolla in Skuggland. Sök på Skuggland i Apple Podcaster. Jag heter Love Lysarides. Producent för det här programmet var David Mer. Originalmusik av Anne Skog och Bell. Och även av Joel Lysarides. Vignetten är skapad av Tim Hinman. Lene Stockedals svenska röst är inläst av Janna Granström. Research av Anne Skog och Bell. Originalintervjun med Lene Stockedal gjordes av Lars Christian Överland i Stavanger 2021. I redaktionen ingår även Anna Åkerlund, Sara Lundin, Maria Hansson Botin, Mårten Trofast, Anne Skog och Bell, Martin Jonsson, Joel Silberstein och Åsa Säcker. Skuggland är en produktion av Third Ear Studio.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot...
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18+, regler och villkor gäller.